Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mons.
Varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Och idag är Ankan i Stockholm.
Jag är i Stockholm, jag är på länk.
Du, vad gör du i Stockholm då?
Jag är här och hänger med min tjej och är lite ledig efter att jag åkt båt över Atlanten i alldeles för många veckor. Så det är ganska skönt att jag gör nästan ingenting. Igår, ja. Vet du vad jag gjorde igår?
Nej.
För första gången i mitt liv så gick jag till Kungliga Dramaten.
Ja, och det såg en teaterpjäs.
Ja, en teaterpjäs, Tolvskillingsoperan.
Mm.
Mm. Och vet du vad det var, Måns Nilsson?
Jag tror att det var bladguld på väggarna och stora kristallkronor i taket.
Absolut, framförallt var det teater. För helvete vad det var. Teater alltså.
Men var det inte en opera? Det låter så på namnet.
Tolvskillingsoperan.
Ja.
Det är Brecht, Kurt Weill, musikteater.
Ut i havet simmar hajen, visar tänderna mot dig.
Okej, men är det en opera eller är det teater då?
Ja, det är musikteater.
Okay. Om det ändå fanns ett ord för musikteater.
Ja, nej, det finns inget ord för musikteater. Annars, det jag har gjort något som jag verkligen, verkligen skäms för.
Jaha, intressant.
Kommer du ihåg
förra avsnittet när jag berättade om att jag slog en kille i huvudet på ett café som ett skämt?
Ja.
Det satt långt inne och berättade det där, ska jag säga.
Ja, fast det här är värre.
Nej,
jo.
Det kan det inte vara.
Jo, vi ska vara ärliga med en sak, Måns. Mm-hmm. Och redan nu när jag säger den här meningen kommer det göra ont. Men jag är ju kändis.
Just det.
Ja. Och som du märker, det svider i kroppen när jag säger det. Det var min högsta dröm när jag var 13 att bli kändis. Men nu svider det att säga det. Men jag är ju ändå en liten kändis.
Du är på topp 100 kändisar i Sverige.
Ja, men man hör ju sällan kända människor kalla sig själva för kändis, eller hur?
Ja, men för att det är lite skämmigt, va?
Det är superskämmigt. Och nu har jag gjort något som jag skäms för. Jag har nämligen varit... kändis.
Har du gått på så kändismingelpremiär?
Jag vill väldigt gärna se en föreställning här i Stockholm.
Mm.
Då ringde jag min agentur, alltså de som har hand om mina förhandlingar och sånt och mina kontrakt. Och så sa jag till dem, hjälp mig. Kan inte ringa till den teatern och säga att Ankan, kändisen, vill komma?
Nej.
Och vet du vad som hände?
Pinsamt.
Vet du vad som
ja,
hände,
de bjöd in dig såklart. Du fick komma på premiären och de fotar dig och så är du med i Svensk Damtidning.
Ja. Nej, jag har inte varit där ikväll.
Jaha.
Ja, men jag har fått biljetter.
Ja, det var verkligen pinsamt. Du utnyttjade ditt kändisskap mer än vanligt och på ett extra pinsamt sätt.
Ja, vet du vad, Måns? Jag är jätteglad för mina biljetter, men oj, samtidigt vad jag skäms. Nu ska vi inte prata om att jag är kändis. Vi ska prata om allmänna fakta, fysik och natur och kultur och sånt som folk undrar över. Det här är nämligen podden vi svarar på lyssnarfrågor och vi ska börja nu.
Jag är en liten Eva som funnit lust att leva i det paradis som omger mig.
Första frågan ut kommer från David. Hej på er! Hade curry i min matlåda till jobbet idag. Efter en smaklig måltid fick dosan en färg som såg radioaktiv ut. Och jag fick för mig att gammalt porslin, särskilt rött, kunde vara radioaktivt. Stämmer detta? Och i så fall varför? Detta undrar alltså David. Tusen tack för frågan. Alla frågor om porslin kommer besvaras.
Fråga dig om porslin. Det är som att fråga en hund. Vill du ha mat?
Mm.
Vill du smaka om min lunch? Om man frågar en hund där, då kommer hunden svara ja tack. Så är det att
precis.
Fråga en om porslin till Måns Nilsson.
Ja, eller att fråga Anders Ankan Ankeboy Johansson. Hej kändis, vill du gå på kändispremiär? Du David, det finns faktiskt en hel del gamla saker som är radioaktiva och som man kan råka ha hemma i sitt hem. Om man köper en Geigermätare så kan man gå runt och mäta. Geigermätare, det är de som låter så här. Har du en geigermätare, Ankan?
Nej, jag sitter inte på någon sån.
Jag hittade en geigermätare på loppis en gång. Mm. Och provkörde den. Den funkade. Och sen så köpte jag den. Inte! Och jag ångrar mig än idag. Så himla dumt alltså.
Ja.
Men om jag hade köpt den så är inte porslinsskåpet liksom det första stället i mitt hem som jag hade gått till och kontrollerat. Utan det mest kända exemplet på radioaktiva saker man kan råka ha hemma är allt som är självlysande.
Jaha.
Om du har en gammal klocka med självlysande visare, en veckaklocka eller ett armbandsur, så är risken stor att de är målade med färg som innehåller radium. Har du hört talas om detta, Ankan?
Ja, jag har hört talas om detta och jag såg en dokumentär om Marie Curie och när man upptäckte detta, folk satt och målade liksom sådana urtavlor och penslar. De är uppmanade att slicka på penslarna för att de skulle vara tillräckligt vassa och de slickade sig i radium och de dog ju som flugor på i en fönsterkarm sen, alltså de här människorna i olika cancerogena sjukdomar.
Fy fan.
Jag har också hört att Marie Curies kläder fortfarande är så radioaktiva så att man får förvara dem i någon slags betonginslutning på museum.
Ja.
Det är ett dåligt museum där kläderna är bakom betong. Men så att det här får man någon som vet bättre vid mera fakta eller inte.
När Sovjetunionen föll ihop i början av 90-talet så började folk sälja gamla ryska militärprylar. Det var bälten och klockor. Kommer du ihåg att det dök upp här i Sverige, Anders?
Ja, absolut.
Och jag köpte en sån här dykarklocka. Och den testade jag och den visade sig vara radioaktiv.
Ja. Och testade du den när du var på loppisen och inte köpte mätaren? Eller när testade du den?
Nej, jag tror jag tog den till, jag var på gymnasiet, jag tror jag tog den till skolan faktiskt.
Jaha, ja.
Den där. Ja. Men den var nog inte farlig att använda för att liksom boetten skärmar av det här radioaktiva. Men det som jag hörde då var det som du precis berättade, att de som satt och målade de här visarna, att de slickade på penslarna för att de skulle vara liksom spetsiga och att tungorna föll av.
Tungorna föll av?
Ja.
De målade väl inte urtavlorna med saltpetersyra?
Nej, men med radium ju, radiumfärg.
Ja.
Det är superdåligt för tungor.
Ja, absolut.
På finska strålsäkerhetscentralen så har de undersökt ett armbandsur från 50-talet, alltså bara ett random. Och den självlysande färgen på visarna innehöll mycket riktigt radium och doshastigheten på klockans yta var cirka 8 mikrosievert i timmen. Är det mycket eller lite, Ankan?
8 mikrosievert, det är ju långt över gränsvärdet.
För klockor i timmen i Finland. Nej, men det är ungefär samma dos som att gå till tandläkaren och ta 2 röntgenbilder av tänderna i timmen.
Ja, det måste vara för mycket. Man måste som förälder fly rummet varenda gång de ska fotografera munnen på ens barn.
Ja, och det är ungefär 100 gånger mer i timmen än den vanliga bakgrundsstrålningen man har utsätts för varje dag från rymden och marken också. Allt detta är om jag har räknat rätt.
Det kan vi ju inte veta.
Så man bör kanske inte tejpa fast den här klockan med glaset in mot pannan och ha den där alltid?
Nej, det är ju en lika dålig idé som att gå på ett museum där man ser kläder bakom betong.
Ja, för hur länge man exponeras är ju minst lika viktigt, eller är ju lika viktigt som hur radioaktivt en pryl är. Annat självlysande som kan vara radioaktivt är gamla kompasser, mätare, kikarsikten och exit, eller såna här nödutgångsskyltar, gamla såna.
Jaha.
Och en annan sak i hemmet som ofta är radioaktiv än idag är brandvarnare.
Jaha.
Har du sett det någon gång, Anders, att det sitter liksom en varningssymbol för radioaktivitet på din brandvarnare?
Nej.
Har du inte?
Nej, det har jag inte sett.
En vanlig brandvarnare är en kombination av en rökdetektor och en siren. Så en vanlig branddetektor känner liksom inte av värme, utan rök. Och så finns det 2 sorters rökdetektorer då. Det finns optiska och joniserande, alltså radioaktiva. Och de joniserande funkar så här. Jag läser på Kjell & Companys sida. Rökdetektorn har en jonisationskammare innehållande en radioaktiv isotop, vanligtvis americium 241. I kammaren finns även 2 separerade elektroder, varemellan det inte kan gå någon ström eftersom det bara är luft mellan dem. När detektorn strömförsörjs via batteriet blir dock luften joniserad tack vare det radioaktiva innehållet. Och då kan en mycket liten ström gå mellan elektroderna. Då är allt som det ska. Om det däremot skulle komma in rök i jonisationskammaren påverkar strömmen och sirenen drar igång.
Så funkar en brandvarnare. Jaha.
Känner du till det, Ankan?
Detta känner jag såklart inte till.
En helt annan fråga. Anders, har du många ädelstenar hemma?
Jag tror att jag är helt... Jag tror jag är noll på mitt ädelstenkonto.
Jag tror att alla kändisar hade mycket ädelstenar hemma.
Men jag är ju inte den typen av kändis.
Även ädelstenar kan innehålla små mängder radioaktivt material. Så här står det återigen på finska strålsäkerhetscentralen.
Har du börjat bli som mig att du vänder dig österut för fakta?
Ja, men det är ju så lyxigt att alla finska myndigheter måste ha all sin information, verkade som, även på svenska. Så då har vi liksom 2 ställen att rota på.
Ja, ja. Jag hamnar i Finland hela tiden.
Så här skriver de i alla fall. För att åstadkomma ädelstenarnas vackra och djupa färg kan de bestrålas med gammastrålning. Neutronstrålningen skapar radioaktivt material i stenarna. Ädelstenar lagras ofta några månader innan de säljs och då hinner största delen av radioaktiviteten halveras. Men det här är förbjudet idag att göra detta.
Ja, ja, ja.
På 1920-talet då tillsattes radioaktivt material i vissa konsumentprodukter för att de skulle ge hälsofördelar. För att de skulle bli extra nyttiga. Uran, thorium och radium användes som tillsatser till exempel hälsodrycker och hudvårdsprodukter.
Jaha, jo. Och det är väl något av de våra såna här källvatten man köper på flaska som är onion radioaktivt. Är det inte Ramlösa? Nu kan det bli att jag får Ramlösa brunn på mig. Jag säger nej. Men det är något av de där man köper. Ni kan läsa på flaskorna när ni köper. Jag säger inte att det är Ramlösa, men något av de där vattnena som det står. Det är lite radioaktivt det här.
Men hur är det då med glas och porslin? Det var ju det som Davids fråga handlade om. Jo, ja. Nu kommer vi till det här. Det finns glas som man nästan kan se på det, att det är radioaktivt. Det ser livsfarligt ut. Det är självlysande gult eller självlysande grönt. Och det heter till och med uranglas. Och så här står det i boken om glas från 2005.
Den har du i dina egna samlingar, eller hur?
Den har jag i hyllan.
Här kommer ett fakta som vi inte hittat på internet, utan som vi hittat i dina bokhyllor.
Exakt, så här står det. Citat. Hälsovårdligt. Uranoxid användes som färgmedel innan man kommit på risken med radioaktivitet. Men det är inte så farligt som det låter i den här boken. Så här står det på Finska strålsäkerhetscentralen. Den yttre strålningen från uranglas skiljer sig vanligtvis inte från bakgrundsstrålningen. Men genom att hantera glasföremål kan man utsätta sig för en liten mängd betastrålning genom huden. Så man kan alltså ha uranglas hemma och titta på det på avstånd. Men man ska inte pilla på det så mycket. Och det rekommenderas inte att man har livsmedelsförvaring i sånt här glas.
Nej, men ännu en sak som man inte ska tejpa i pannan.
Exakt. Precis. Tejpa inte såna här gröna glasskålar i pannan.
Nej, det här inslaget förvandlas mer och mer till ett inslag där vi får rekommendationer för saker vi inte ska tejpa i pannan.
Och när det gäller porslin och keramik så var det faktiskt då, precis som David skriver, att man använder radioaktiva ämnen för att få fram vissa speciella färger på glasyrer. På säkerhetscentralens sida så finns en bild av en finsk tallrik från 60-talet. Fantastiskt fascinerande. Och där användes faktiskt uranhaltigt salt i glasyren. Och glasyren är faktiskt, precis som David skrev, röd. Vilken koll David hade på radioaktivt porslin alltså.
Ja. Så att om man ska ge någon rekommendation då, tejpa inte rökt 60-talsglas i pannan.
Glaset var grönt.
Ja.
Och det här porslinet, just i det här exemplet, var rött. Men jag tror inte att det är så himla farligt alltså. Jag tror inte att det är det. Vet du något som är ett mycket större problem i glas och porslin?
Ja, att det är bly i det, va?
Exakt. En storsäljande servis från 1966, den mörkblå Kosmos från Gävle porslinsfabrik. Mm. Den fick tas ur produktion 1977 när Institutet för folkhälsan hittade spår av bly i glasyren.
Ja, men också sånt här glas, alltså sånt, vad heter kristallglas, det får man väl inte tillverka på samma sätt längre, för att det bygger väl på att man har bly i själva glaset?
Exakt. Det finns bly i de flesta gamla kristallglas. För att få fram den här lyxiga kristallen så bytte man nämligen ut en del av de vanliga ingredienserna i glas. Soda och kalk mot potaska, som är kaliumkarbonat, och mönja, som då är blyoxid. Så här står det på ne.se. I kristall sitter blyet bundet i glasstrukturen. Och glas är ett motståndskraftigt material. Men under påverkan av syra eller alkaliska lösningar så kan vissa angrepp uppträda. Den tid som glaset är exponerat för angrepp spelar härvid en stor roll. Så för att sammanfatta. Mm. Man kan dricka ett glas vin ur ett kristallglas utan några som helst problem, utan att oroa sig. Men man bör kanske inte förvara juice eller vin en längre tid i en bägare eller i en karaff av kristall. För då kan blyet börja lösas ut. Ja, det var det om radioaktivitet och bly i allt möjligt. Och en hel del om saker då man inte ska tejpa i pannan.
Du pratar ju ofta om porslin och du brukar sällan fängsla mig. Nu lyckades du, Måns. Grattis!
En juvelerare och hans affär är upphov till att allt så dyster där. En dag framför hans fönster dröjde jag, då någon plötsligt sa goddag.
Vad har du tagit tag i för fråga?
Jo, en fråga som kommer från Erika och Andreas. Den inleds så här: hej Anders och Måns. Inga tokiga omskrivningar på våra namn då. Det är ju sen gammalt att man kan identifiera riktningen på ett ljud. Men gäller detsamma för lukt? Alltså, kan man avgöra från vilken riktning en lukt kommer ifrån? Jag vill hävda att om någon till exempel fiser en folkmassa, så kan man på ett ungefär känna från vilket håll som lukten kommer ifrån. Dessutom gäller om det finns något illaluktande i ens bostad. Men min man är skeptisk. Men kan det stämma att man kan känna riktningen på en lukt? Vi är tacksamma för hjälp om ni vill reda ut denna fråga. Och tack för ett bra program. Hälsningar Erika och Andreas. Först, Måns, här är en fråga jag alltid ställer när det kommer till näsan. Vad heter det om man inte har något luktsinne? Om man är så att säga döv i näsan, vad har vi för ett ord? Det är lite förhör på dig.
Ja, vad heter nu det då?
Ja. Om man är döv så att säga i näsan, så är man anosmisk.
Just det!
En liten förhör jag höll på dig, med bara en fråga.
Just det. Men ja, det var spännande. Man kan ju höra i stereo, men kan man lukta i stereo?
Ja, det var ju det som var frågan. Är det med doft som det är med liksom dubbla öron, kan vi räkna ut var en doft kommer ifrån? Vi har ju två nässpårar och det vore ju onödigt att ha det om man inte kan så att säga lukta i stereo. Och här vill man ju gärna dra Jesper Rönndahls gamla geniala skämt. Varför har man två nässpårar? Jo, för annars... Och poängen får ni ringa och fråga honom om. Frågan är alltså, kan man lukta i stereo? Exakt den här
men,
frågan.
Men du, förlåt Anders.
Ja.
Alltså det finns ju en anledning till att vi har två nässpårar.
Jaha.
Och det är ju att den ena är ju täppt nästan jämnt. Då är det ju bra att ha en till.
Ja, men den ena är ju täppt. För att de turas om.
De jobbar i skift, ja. Det har vi pratat om många gånger.
Ja, jag har för mig att det var 15 minuter. Men det där kommer många höra av sig. Nej, ni har sagt att det var något annat. Men jag tror att de byter var 15 minut. Ja. Exakt den här frågan om huruvida vi kan lukta i stereo. Den svarade tidningen Forskning och Framsteg på 2009. 2009, då det här var en hitlåt. Så här skriver hur som helst tidningen Forskning och Framsteg. Att orientera sig med luktsinne, det är vanligt i djurriket. Men djur som söker sig fram med doft, de jobbar mer med att identifiera var en lukt så att säga är starkast. Alltså de flyttar omkring sig och rör på huvudet. En hund till exempel som spårar, den kastar ju huvudet åt sidan hela tiden. Alltså man känner inte var lukten kommer ifrån, utan man känner var åt vilket håll lukten är starkare respektive svagare, förstår du?
Alltså om den är starkare på ett visst håll så borde du vara där den kommer ifrån ju.
Ja men precis, det är så djur jobbar. Alltså att de springer och runt och hittar dit. Här är det starkare, här är det svagare. Alltså det är lite mer som gör man nyckel. Det blir varmare och kallare, du vet den leken.
Ja men så gör vi och om någon i din familj fisar Anders,
ja,
och du frågar vem var det och alla nekar. Nog visst går du runt och liksom flyttar på huvudet och kollar var doften är starkare. Ja, i vilken skärt.
Precis så. Och det är så många djur jobbar alltså. Men det här har ju inte med att lukta i stereo att göra.
Nej, det är mer att man istället flyttar runt näsan.
Ja, precis. Sen skriver tidningen så här: att stå stilla och identifiera riktningen på en doft, vilket stereolukt skulle innebära, det är en helt annan sak. Och att något sånt skulle vara känt i djurriket, det har man inte känt till tidigare än just 2009. Alltså året då det här var populärt. Men det året så började man tro lite annorlunda. Och nu handlade det här om myror. Det gjorde forskare så att man först placerade ut fyra olika doftkällor runt ett bo med ökenmyror. Är du med?
Mm-hmm.
Man har ett bo med ökenmyror och runt det placerar man ut fyra olika doftkällor. Sen så flyttade man myrorna till ett ställe där det inte fanns något bo, men man hade samma fyra doftkällor. Och då försökte myrorna hitta hem till sitt bo utifrån de här doftkällorna. Alltså de skulle leta sig till den platsen där boet skulle ha legat. Och hittills är det inte så här konstigt. Det är ju inget som säger att myrorna hade stereolukt. De springer omkring myror på samma sätt som en hund viftar med huvudet.
Ja.
Men visade sen. Myrorna var mycket sämre att hitta det stället där boet skulle ha legat om det var så att man avlägsnade en av myrornas två luktantenner.
Nämen, taskigt.
Men det här visar då att myrorna på något sätt hade lite stereoluktsinne.
Ja men, om de har två luktantenner som sitter separat, som sitter skilda åt, då är det ju som att de har två näsor. Då är det klart att de kan lukta i stereo. Men vi har ju bara en näsa på mitten.
Ja, men vi har ju ändå två näsborrar.
Jo, men de går ju ihop bara 5 centimeter in, va? Eller?
Ja, vi återvänder till det här. Att myror då på något sätt eventuellt skulle ha stereolukt, det säger ju, som du påpekar Måns, inte att vi också har det. Det finns ju stora skillnader mellan myror och människor.
Ja, men det finns det. Ja, det kan ingen sticka under stol med. Ja,
ja. Storlek, skillnader.
Effektivitet.
Ja. Familjebildning.
Ja. Hela det sociala livet.
Ja. Människor har ju ofta på sig mysbyxor.
Det finns många likheter också. Vi gillar ju tacos, gillar säkert myror också.
Ja. Myror har ju en tredelad kropp, det har ju inte vi.
Nej,
det finns många, många skillnader. Myror har ju många ben. Människor har ju regler för hur man gör med våtrum. Det har ju inte myror.
Alltså kanske inte nedskrivna, men de har säkert en typ av regler som har utvecklats över tid.
Ja, Myror pratar ju inte nämnvärt. Alltså med munnen på det sättet.
Nej, nej, de kommer säga på annat sätt. Ja, vi hade kunnat fortsätta hur länge som helst.
En annan sak som skiljer myror och människor, det är att människor, vid flesta tillfällen så har vi ju förhöjd häl på människor som identifierar sig som kvinnor.
Alltså att de använder pumps?
Ja.
Högklackat.
Myror har ju inte jeans.
Nej, det finns, de är väldigt sällan bjudna på kändispremiärer. Det finns många skillnader.
Ja.
Ta med dig en myra på den där premiären.
Ja, hittills vet vi alltså att myror har eventuellt lite sterilukt. Det säger väldigt lite om oss människor, det är det jag försöker komma fram till.
Ja.
Men 2013, då kom det nya stereoluktsnyheter. 2013, då alla ville höra den här låten. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar. Nu gällde det inte myror då, utan ett mer människoliknande djur. Och jag läser den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
Förmågan att upptäcka varifrån en doft kommer beror till stor del på att näsborrarna sitter en bit ifrån varandra och doftar i stereo. Det här visar en ny studie på mullvadar.
Aha.
Det är ju inte ett jättemänniskolikt djur, mullvaden, men det är ju mer likt en människa.
Ja, men det är ett djur.
Ja, det är ju fortfarande stora skillnader. Mullvadar gräver ju gångar under gräsmattor och äter dagmask. Och det är klart att det finns människor som gör även det, men det är ju inte vad som definierar oss som art. Nåväl, det är precis som du säger, vi är båda däggdjur.
Ja, och mullvadar har ju likheter med myror. Alltså att de båda lever under jord.
Ja, absolut.
Och det gör ju inte människor. Så på vissa sätt är ju mullvadarna mer lik myror.
Ja. Men det är ändå, vi är överens om ett mer människolikt djur.
Det är myror, ja.
Ja, det är amerikanska forskare som har testat mullvadars förmåga att navigera med doftsinnet då. Bland annat så testade man att proppa igen höger eller vänster näsborre samtidigt som man lockade med väldoftade och aptitretande dagmaskar. Mm. Och med förvånansvärd tydlighet så påverkade det här mullvadarnas navigeringsförmåga. Alltså om man proppar igen vänster näsborre, då letade de efter maten mycket till höger. Om man ploppar igen höger näsborre, då drog de sig konsekvent till vänster.
Ja, att vara den här personen som ska sätta fet vadd i näsborrarna på en mullvad.
Men då ska du höra fortsättningen. Forskarna testade också att sätta in böjda rör i mullvadarnas näsborrar.
Nä.
Som gjorde att höger näsborre fick känna doften från vänster och vänster näsborre doften från höger.
Lurigt.
Ja, och då skriver man i den här tidskriften: detta förvirrade mullvadarna totalt. Det här är ju jättetaskigt.
Ja.
Glenn Svensson är forskare i funktionell zoologi på Lunds universitet och han har läst den här rapporten och han säger så här: resultaten är mycket rimliga. Sen säger han, och det här tycker jag är ganska skoj: det är en elegant studie. Man stoppar böjda rör i näsborrarna på mullvadar. Det tycker Glenn är elegant. Sen säger den här forskaren för Lund att han tror att det här är en grundläggande biologisk funktion som återfinns hos fler däggdjur. Och vi med oss är ju som sagt ett däggdjur. Vi har två näsborrar. Kanske har vi stereolukt.
Ja.
Men Glenn säger vidare här: hur väl det här gäller på människor, det är svårare att säga eftersom vi använder vår syn och hörsel mycket mer än luktsinnet för att orientera oss. Det här var 2013, nu måste vi hoppa fram till 2020, året då det här var en hit. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och nu läser jag på sidan neuroscience.com. Citat:
humans navigate with stereo olfaction.
Olfaction?
Ja, olfaction, det fick jag googla, det betyder doft. Alltså människor navigerar med doft. Och källan till den här artikeln, det är Chinese Academy of Science. Och summeringen låter: findings suggest humans have a stereo sense of smell that guides navigation.
Ja!
Ja.
Wow.
Alltså även människor har två separata näsgångar. Och jag läser: en ny studie utförd av doktoranden Wu Yuli och hans kollegor vid Institutet för psykologi vid den kinesiska vetenskapsakademin hävdar att vi har stereolukt. Och sen är texten extremt svår att förstå. Men jag läser ändå.
Jaha.
Wu och hans kollegor introducerade olika nivåer av binär koncentrationsskillnad till ett kursbedömningsparadigm baserat på ett optiskt flöde, och där har de tappat mig. Sen fortsätter det: en unik typ av visuell stimulans som fångar mönstret av skenbar rörelse av ytelement i en visuell scen och introducerar det illusatoriska känslan av självrörelse hos stationära observatörer. Ja. Nu är jag helt väck. Och så här fortsätter hela texten, jag fattar inte skit. Så jag tar bara själva summeringen, är det okej?
Okay? Ja.
Vårt arbete presenterar tydliga beteendemässiga bevis på att människor har ett stirrluktsinne som undermedvetet styr navigeringen, säger Dr. Xu Wen. Så sammanfattningsvis, myror och mullvadar och förmodligen andra däggdjur kan lukta i stereo, och ny kinesisk forskning antyder att även våra näsor på något sätt bidrar undermedvetet till hur vi navigerar. Vet du mer? Forskar du på näsborrarnas eventuella stereoförmåga? Hör av dig till fraga@andersochmans.se. Bonusfakta om näsan, Måns, säg det.
Bonusfakta om näsan.
När fungerar vårt luktsinne som allra bäst? Jo, det gör det på morgonen. När vi just har vaknat, då är vi bättre på att lukta än vad vi är på kvällen. Nu, musik!
Minns du än hur det var när vi möttes du och jag? Du var allting för mig, för jag såg bara dig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA-experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök.
Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Som vanligt Måns så har vi pratat om saker och sen har vi pratat om saker som folk vill lägga sig i lite därför att vi kanske eventuellt har haft lite fel. Det är dags för återkoppling.
Pling, pling,
pling,
pling,
återkoppling,
återkoppling,
pling.
I förra podden så lade jag in ett litet skämt i förbifarten. Eller skämt och skämt, det var mer ett litet ret. Jag sa att den skånska hålan Tollarp ligger på Österlen.
Mm.
Och hur kan det här då vara ett ret? Kanske alla som inte bor i Skåne frågar sig nu. Jo, för att de som bor på Österlen är väldigt, väldigt noga med vad som är Österlen.
Ja, ja, för att om det inte ligger på Österlen, om det ligger på Österlen så kostar det mycket mer och lite finare.
Exakt. Och mycket, mycket riktigt, vi har fått arga mejl.
Ja.
Det första har rubriken...
Det är de här som vill vara med i Ulf Lundells gäng. Vi är med i Ulf Lundell-gänget. Vi är österlenarna. Bland annat in Tollarp, säger de.
Det första brevet har rubriken... Nej! Nej! Tollarp är lika lite Österlen som Lund eller Malmö. Detta skriver Bosse. I ett annat brev står det så här: visserligen är gränserna för Österlen omtvistade, men så långt norrut som till Tollarp har aldrig Österlen sträckt sig. Och signaturen, en vän av ordning, skriver så här: ibland brukar man säga att orter som Tomelilla tillhör Fyl Österlen, men Tollarp tillhör inte ens det. Ja, upprörda känslor, men vad är då Österlen?
Ja, en sak så kan vi vara rörande överens om oss, och det är ju att skur upp och Skivarp, det är Österlen.
Jag tror kanske att vi kommer få fler med mejl här, Anders. Men vad är då Österlen? För det är ju inte ett landskap och det är ju inte en kommun eller en socken eller en här, ett härad.
Nej, vet du vad det är, Måns? Det är ett ställe där det är lite extra vackert ljus.
Ja, det vackra ljuset på Österlen. Ja. Nej, men Österlen är ett påhitt. Det är ett väldigt, en väldigt lyckad marknadsföringskampanj från 1920-talet.
Är det så?
Ja, det skulle göras en turistbroschyr om sydöstra Skåne. Och när folk i Lund och Malmö och Trelleborg skulle åka österut så kunde de säga att de skulle fara österlent. Det var liksom ett uttryck. Man for österlent. Och redaktören för Simrishamnsbladet, John Osterman, och Theodor Tuvesson, som var någon lokal historiker och poet, och eventuellt författare Fritjof Nilsson Piraten, allt med honom måste man ta med en nypa salt. De satte sig ner och plockade upp det här uttrycket då, att fara österlent, och gav turistbroschyren namnet Till Österlen vill jag fara. Och där alltså satte de namnet. Och det blev poppis, det satte sig, det blev ett memme, det blev ett varumärke, vackra Österlen. Och problemet är då bara att exakt vad Österlen är, liksom var gränserna går, aldrig riktigt bestämdes. Mm. Om du frågar någon som bor i Simrishamn så säger de då att det är Simrishamns och Tomelilla kommun samt vissa delar av Ystad kommun, men inte Ystad. Men om du läser de mäklarannonser, då kan det vara halva Skåne som är Österlen. Vilket då retar vissa. Och därav så här starka känslor.
Ja, ja. Men det vi kan vara överens om är att Skurup och Skivarp är Österlen.
Det kan vi vara helt säkra på i alla fall.
Ja, absolut.
Precis. Och,
att det är en liten hjärtat av Sjöbo. Sjöbo är lite hjärtat av Österlen.
Exakt. Men då Anders, finns det fler sådana här delar av Sverige som har fått ett namn som de inte heter formellt?
Ja, absolut. Listerlandet kanske?
I Blekinge, va?
Ja.
Just det, det kan inte, den halvön kan inte heta så på riktigt.
Nej, det vet jag inte.
Nej, Höga kusten i Ångermanland.
Ja, just det.
Kanske också är ett sånt här exempel. Om du som lyssnar vet, skriv till oss och tipsa på fraga@andersochmans.se.
Förra veckan så pratade jag om varför vi har mönster på fingrarna, det vill säga fingeravtryck. Det minns du, Måns, va?
Just det.
Många har hört av sig ämnet ruta eller tuta och detta mejl får exemplifiera. Hallå! Att Anders inte förstår vad som menas med tuta tyckte jag först var lite skoj. När sedan Måns inte heller fattar börjar jag bli orolig. Det är såklart en fingertuta som avses. Alltså en sån man kan ha för att skydda ett skadat finger till exempel. Med vänlig hälsning, eran trogna lyssnare Henrik Johansson. Ja, jag kände helt enkelt inte till uttrycket fingertuta. Inte du heller bevisligen Måns, men nu har vi lärt oss något och det gör man hela livet.
Men det är sån här, kommer du ihåg när man var så på posten som liten? Ja. Och så hade de en röd, liksom som en fingerboy fast i gummi på fingrarna för att räkna sedlar. Ja. Är det en fingertuta?
Ja, det är väl en fingertuta då. Jaha. Mer återkoppling från dig nu då?
Ja, i samma avsnitt så hade vi Fråga Anders Måns allra första talkbox-special.
Ja, det hade vi pratat talkboxar och om huruvida de ska sitta fram eller bak eller bak eller framlänges.
Ja, men precis. Helt överraskande berättade jag att vissa talkboxar är mer aerodynamiska om de monteras bak och fram.
Ja.
Och så här skriver Robin Tjenare. Lyssnade just på senaste avsnittet och hör helt plötsligt mig själv bli citerad. I frågan om takboxar, det värmer en långvarig lyssnares hjärta. Tänkte bara tipsa om att min kollega Linus nyligen har testat just detta med bakvänd respektive rättvänd takbox. Både med bensin och elbil samt jämfört med det nyare påfundet bakbox. Detta skriver Robin som jobbar på Teknikens Värld. Anders, känner du till det här bakbox?
Nej, det är väl någon form av takbox som man sätter på bakluckan då antar jag.
Ja, men precis. Och inte alls. Det är en låda som man fäster bakom bilen på dragkroken. Och så har den stoppljus och blinkers precis som ett släp. Har du sett det här någon gång? Ofta en svart låda som sitter precis bakom bilen.
Nej, det har jag inte sett.
Har du inte? Nej. Ja, det är i alla fall en bakbox. Och i det här helt nya testet så drog testbilarna mindre bensin och el med en bakbox monterad än utan en bakbox.
Ja, alltså om jag åker bil, bara helt vanligt bil, ja, så drar den sig en liten milen. Jag bara hittar på en siffra. Mm. Och om jag sätter på en bakbox så drar den kanske 0,98.
Ja, ja. Så bakbox verkar alltså ännu bättre än att montera sin takbox bak och fram på bilen.
Ja, det är jag som köper en bakbox redan imorgon. I förra avsnittet så pratade jag också om bokstäverna Z och snarkning. Fått ett kul brev i det ärendet. Hej! När ni pratade om skrivsättet Z och snarkande så nämndes den tecknade serien The Cats and Jammer Kids. I Sverige hette serien, vet du Måns?
Knoll och Tott.
Rätt! Ett namn som mer eller mindre blev ett begrepp, kanske kändare än själva serien.
Jag tror ja, men det idag kunde vara så att om man såg två smutsiga syskon så kunde man kalla dem Knoll och Tott.
Ja, så här fortsätter Anders. Jag tror att man än idag, om man råkar på ett skojfriskt radarpar, kan kalla dem Knoll och Tott.
Nu kommer vi få många mejl som börjar, hej Knoll och Tott.
Ja, det är vi glada för såklart. Jag läser på Wikipedia. I Sverige har serien från 1970-talet fram till början av 1990-talet regelbundet presenterats i Hemmets Journal, som även gett ut seriealbum med Knoll och Tott.
Men alltså, själva originalserien är väl supergammal, va? Den är från början av 1900-talet, eller?
Ja, det kan folk googla själva. Om man vill veta mer om Knoll och Tott. De försökte väl undvika att få stryk hela tiden, var det inte det som var grejen?
Ja, men det låter väl som en serie som inte är helt modern, eller?
Ja. De gjorde bus och så ville de inte ha stryk. Det var så det var. Gissar jag lite grann. Vi ska gå vidare och svara på nya frågor.
Under musiken så googlade jag Knoll och Tott-ankan och det anses vara världens näst äldsta tecknade serie. Den skapades av Rudolf Dirks och startade i New York Journal år 1897 redan.
Ja, men vilken är den äldsta då?
Ja, sablas. Häng kvar. Vilken är den äldsta?
Jag får lägga in pausmusik här nu. Du och jag, du och jag, du
och jag, nöts en dag. Ja, det finns lite olika besked här, men jag läser en artikel att inte är en amerikansk eller en europeisk serietidning utan en japansk. År 1775 redan så publicerades den tecknade serien Master Flash Golds Splendiferous Dream. Det är en berättelse om en fattig, lågrankad samurai som reser från den japanska landsbygden till Tokyo för att hitta ett bättre jobb.
Vad jobbar han som?
Samurai, så är det.
Ja. Ja, men hans nya bättre jobb, vad är det?
På väg till staden tar han en tupplur och drömmer om geishor, kurtisaner och ett liv fyllt av lyx. Det låter inte helt barnvänligt, den här första tecknade serien på 1775.
Nej, vuxen serie.
Alex har skrivit oss: hej finingar, vilket eller vilka ord i svenskan har flest betydelser? Vänlig hälsning, Alex. PS, kan inte Anders passa på att säga gräv en grop och refsa lite med bred östgötska fråga åt en kompis?
Gräv en grop och refsa lite?
Ja, ah, men det är ändå ganska roligt, det tycker jag.
Ja.
Men det fanns någon annan, någon räv på roxen eller någon klassisk mening som låter galet på östgötska.
Den får vi höra redan nästa vecka. Vi går vidare.
Nej!
Ska vi
en cliffhanger.
Ja.
Vilket svenskt ord har flest betydelse? Kommer du på något, Ankan?
Jag tror ring.
Ring. Det kan dels vara något man har på fingret.
Ja.
Och så kan det vara något man gör med sin telefon.
Ja, och så kan det vara ett läte.
Ett läte som en telefon gör, ja. Ringa och att något ringer. Det är vi uppe i tre.
Ja.
Ja, och så kan det vara något man sitter i.
Ja, absolut. Och så kan det vara man kan ha en sån här suggring. Alltså grisar som cirkulerar för att bli dräktiga. Man har en suggring.
Just det, för att det inte ska bli inavel så skickar man suggorna mellan sig. Men då är man inte bara två som byter, utan man skickar dem liksom i en ring.
Ja.
Eller var det galt?
Det är samma med i alla fall.
Ja. Du har helt rätt. Det var bra förslag, Ankan. Jag tänkte direkt på ordet fil.
Ja.
Kommer du på någon betydelse?
Det kan vara något man äter till frukost. Det kan vara något man skickar med sin dator.
Ja.
Det kan vara något man sågar med, slipar någonting med så att det ska bli slätt. Där har du tre.
Just det, något man kör bil i.
Absolut.
Fyra. Ja. Sen tänkte jag på ordet var. Som i frågan, var är Ankan?
Ja, det kommer också äckligt var från ett sår.
Precis, men också i betydelsen varje.
Ja,
var kändis var på premiären?
Ja, precis. Och också i betydelsen domaren ska kolla hur det var det straff eller inte. Vi får konsultera var.
Exakt, och sen så slutligen här ett överdrag till en kudde. Jag frågade ChatGPT det här, vilket svenskt ord som har flest betydelse, föreslog ordet bank. Och skriver så här... Här är några av de vanligaste betydelserna. Bank som i finansinstitut. Bank som i landformation. Alltså en sandbank eller något sånt. Mm. Jag fortsätter läsa. Bank som i en knackning.
Mm.
Att man kan banka på dörren.
Ja.
Och sen avslutningsvis skriver ChatGPT så här. Bank som i en sittmöbel. Den fortsätter. Ordet bank används också för att beskriva en lång och ofta stadig sittmöbel som vanligtvis har flera sittplatser.
Ja.
Kommer du som lyssnar på ett annat svenskt ord med ännu fler betydelser? Skriv till fraga@andersochmans.se.
Det är så lätt att leva livet om bara kärleken finns med. För någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se.
Du måste vi ha haft en svensk i rymden. Det är ju fett. Marcus vann.
Ja.
Och du vet, när de ska upp där i rymden, då får de ju packa med sig inte alls speciellt mycket grejer.
Men man får ta med sig en valfri sak, eller hur?
Nej, inte riktigt
någon
så.
Någon tar med sig stickor och stickning och någon tar med sig en bild på sina barn och så.
Ja.
Eller?
Ja, rymdstyrelsen skriver på sin hemsida, citat, astronauterna som åker till en rymdstation får endast ta med sig minimal privat packning, skriver man. Vet du vad Marcus...
Stormkök.
Ja. Frystorkat och såna grejer.
Jag åker ingenstans utan min kanot.
Nej, precis. Vet du vad Marcus tog med sig?
Nej.
Jag läser högt. Svenska flaggan, Selma Lagerlöfs Nobelprismedalj, en ishockey... Jo.
Varför har han kommit över den på Facebook Marketplace, eller?
Men det är inte slut där. En ishockeypuck från Linköping. Nej. En tröja från Chalmers. Och, håll i det, en liten modell av Saab 39 Gripen.
att ingen stoppade honom. Han verkar ju helt från vettet ju. Han kan, få, han kan vara kvar i rymden.
Hon har de ju tagit hem honom. Ja. Så han har ju landat igen. Du vet, när jag åkte över Atlanten med båt så kände jag mig ensam. Då läste jag brev från min älskade och jag tittade på bilder av mina barn. När Marcus i rymden längtade hem så tog han fram en hockeypuck och ett leksaksjasplan. Man är ju olika.
Ja.
Nåväl, det ska handla lite om rymden här, Måns. Hallå gubbs. Jag satt på ett möte om PFAS-kontaminerad mark idag och tänkte på den internationella rymdstationen ISS. Där var vår brevskrivare inte riktigt mentalt kvar på jobbet. Konferensrum liknar nog tämligen lite internationella rymdstationer. Men båda platserna kräver onekligen syre för mänsklig närvaro. Hur får man syre till en rymdstation?
Och till ett konferensrum. Många gånger har man suttit i möten och känt nu är syret slut. Alltså.
Laddar de tuber med syre på 90-talet som räcker än idag? Finns det en pipeline till kosmos? Har de makapärer som tillverkar syre? Jag kan ungefär lika lite om rymdstationer som jag kan om PFAS-massor. Men om rymdstationen har varit bemannad varje dag dygnet runt sedan 1998 bör det gå åt en jädernas massa syre. Hur fungerar det, Henrik? Ja, hur gör de, Måns? Det är ju roliga frågor. Hur länge skulle det räcka om man inte fyllde på? Jag försökte googla lite på hur mycket luft man gör av med. Hur mycket liksom luft man behöver i ett rum för att man inte ska dö av sin egen liksom syrebrist. Vad tror du, Måns? Om jag ska sova en natt, säg, hur stort rum behöver jag?
6 kubikmeter.
Jaha. En person i vila gör om ungefär 20 liter syrgas per timme och andas samtidigt ut lika mycket koldioxid. Så 8 timmar sömn gör 160 liter koldioxid. Och dödlig koncentration av koldioxid är 10%, vilket ger en minsta rumsvolym på 1,6 kubikmeter. Så alltså, du dör inte av syrebrist utan du dör tidigare av koldioxidförgiftning.
Ja. Om man då sover i ett rum som är mindre än 1,6 kubikmeter stort.
Längre än 8 timmar.
Ja.
Men det var ju inte frågan, Måns. Hur fixar man syre till en rymdstation? Vad tror du?
Nej, man har väl komprimerad syrgas och tar upp stora tuber. Det är min gissning.
Ja. Den är en bra gissning. Den är helt fel. Med jämna mellanrum så skickar man upp någon form av liksom försörjningsmoduler upp den här internationella rymdstationen. Och här finns ju allt som de behöver då. Men framförallt så tar man då och då med sig vatten. Sen då genom elektrolys så spjälkas vatten till syre och väte. Och syret släpper man ut då i kabinluften och vätet det släpper man ut i rymden. Så det kommer upp lite syre för att ta med sig upp. Men också främst vatten och vattnet använder man sen. Och det återvinns och sen av vattnet så gör man syre. Så att det är så det går till.
Hade du andats in syre som hade varit i ett vatten som någon hade tvättat sig med? Eller hade du tyckt det var äckligt?
Ja, jag hade tyckt det var äckligt. Men jag förutsätter och jag läser också att de har system som tvättar vattnet. Till exempel urinet som de kissar ut, återvinns och blir till dricksvatten.
Tvättar de vattnet med vatten?
Ja, exakt hur man tvättar vattnet. Det framgår inte av artikeln jag läser i Illustrerad vetenskap.
Ja. Nej, jag skojade mest om det där. Vi vet ju redan sedan tidigare att allt vatten som finns på jorden någon gång har gått igenom ett däggdjur.
Ja.
Och kissats ut. Så att allt vatten på jorden är kiss också.
Ja, det är ju att tolka fakta på ett fritt sätt. Nästa fråga. Vill jag åka till en rymdstation? Fråga mig, Måns. Anders, vill du åka till en rymdstation?
Anders, vill du åka till en
rymd? Nej, det vill jag absolut inte göra. Det finns inget som jag vill mindre. Absolut inte.
Jag hade
inte
gissat att du hade velat. Du är ju äventyrligt lagd.
Ja, just det vill jag absolut inte.
Om du får åka med Foppa Forsberg och Susanne Reuter då?
Ja, då kanske. Då kanske. Ja, det var allt jag hade att säga idag. Måns, har du mer att säga?
Nej.
Nej, då säger vi väl tack för den här veckan. Skriv gärna fler frågor till fraga@andersochmans.se så svarar vi på dem om vi väljer en av dem. Vi hörs igen redan nästa vecka för nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.